men det är så här. Jag är nykter.
Just det.
Ja. Och jag tänkte berätta lite om utanförskapet och men vad jag upplever och hur sjukt det är. Men hur jobbigt det är.
Ja, din speciella blick nu på samhället som vi andra inte har. Det blir lite den här outsidern, sanningssägaren eller?
Ja, nej, men det hade man kunnat önska, men det är inte alls så. Jag upplever inte alls den grejen, utan istället så skulle jag vilja prata om hur sjukt, vad ska man säga, hur destruktivt det känns och hur liksom, det är något sånt jävla alkat med att vara nykter. Alltså jag tänker, och det är alkat nästan på gränsen till farligt. Alltså min starkaste upplevelse av nykterhet, det var några år sedan då jag var riktigt rädd. Jag var på bröllop. Det var hos en kriminell person. Och då hade han precis blivit nykter. Och alla där nere, bröllopet var i en källare. Man gick ner i en källarlokal, det fanns inga fönster. Och i den här kryptan, också att alla hade blivit frälsta, det var också väldigt läskigt, så satt så här mördare och drack Fanta. Det var senast jag liksom fick träffa på den här liksom riktigt så här självdestruktiva nykterheten. Det kändes så himla, himla läskigt. Samtidigt så här, jag är också rädd, alltså för förra gången, vi pratade förra gången om killar som lyssnar på den här podden, om de är kära. Jag ska inte dröja mig vid det, men jag drar mig till minnes en annan kriminell som jag har jobbat med, eller som jag jobbat med, som var Torsten Flink. Och han lyssnade ju på podden, träffade honom sen, och då hade han liksom, han var jättekritisk mot podden. Och jag bara tänkte, det är ett motargument mot att inte alla killar kanske är kära i oss, för han typ skällde ut mig och jag vet inte, det var så jävla obehagligt. Men jag hoppas inte ni kriminella som lyssnar. Jag ville bara försöka vara rolig och bli inte arga. Men hur som helst. Han bara skrek så här, du har snackat skit om mig och Micke. Du har snackat skit om mig. Alltså Micke Persbrandt. Vilket vi säkert hade gjort. Det var liksom, det är lite poddens grej.
Men får jag fråga, varför är du nykter?
Jo, ja, men det är en jättetråkig anledning. Det är för att jag måste så här, jobba med min tv-serie och har två barn. Och liksom jag inte orkar. Eller jag har inte stamina att klara.
Nej.
Klara av det. Men jag har liksom inte heller stammen att orka vara nykter heller. Alltså jag känner mig som, det finns en kompis till oss. Hon jobbade på Systembolaget i Malmö. Och hon berättade typ att alkisarna som var så riktigt illa däran, de kom alltid dit i arbetskläder. De hade typ så här målarkläder eller blåställ eller skyddsväst. För att de skulle liksom verka.
Alltså de hade inget jobb. Men de hade inget jobb.
Och jag har liksom börjat göra samma sak. Och så kunde de gick dit och handlade typ, jag vet inte, Explorer i de här kläderna. För det skulle verka som att de var på väg och hade ett liv. Och, alltså för man hamnar ju så mycket utanför samhället som alkis. Men man gör ju även det som nykter. Alltså jag har på mig, som nu sitter jag här, jättepinsamt. Jag är på Nöjesguidens kontor, massa ungdomar är här, bla bla. Men jag har liksom på mig träningskläder. Så jag har det varje dag. Jag har hela tiden träningskläder på mig utan att träna. Jag ska inte till gymmet idag, men jag har det ändå liksom, som en sån effekt av min nykterhet. Alltså det är som en sån spegling. Alltså det är också pinsamt. Alltså det är något sorgligt i det, att så här, vi på utkanten liksom bara, vi försöker passa in, men vi är bara ensamma och går omkring i så här olika monderingar. Jag är jättedålig på att träna. Mitt sätt att vara dålig på att träna har jag aldrig träffat någon annan som är. Alltså, jag vet inte om du känner igen det här, men jag är liksom, men det är som min kropp inte vill, vad ska man säga, släppa till. Eller min kropp får en slags fysisk ångest av rörelse. Och det blev, den ångesten blev liksom även
psykisk.
Och det är liksom, jag tycker inte det är så jobbigt, men jag tycker det är som att, eller det är som att jag får en slags att röra mig, Pavlos kanske, alltså det är på mig, det är som att kroppen går in i panikångestattackläge, att det är liksom så här, det här är fel, du måste lägga dig. Och men jag har inte träffat någon som tycker så, och jag tycker det, alltså jag skulle vilja ha typ en personlig tränare som också är psykolog kanske, som är så här, släpp de tankarna, lev nu, att det här kommer gå bra. du ska inte vila kan du göra så, alltså det, för det är så min kropp
att, eller bara, att man ska men, så andas kanske, ja, något precis. Sätt, eller något sånt där. Ja, nej, men jag känner igen det lite, min kropp säger, ja, också det. Till mig så fort jag, alltså jag har börjat jogga pyttelite och ja. När så fort jag liksom går från, alltså att gå är ja. Helt lugnt. Ja. Men så fort det börjar så öka i tempo så slås det på ett sånt larmsystem som skriker så här: nej, 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 gå istället, gå istället.
Ja, men verkligen, alltså, känner jag det jättemycket.
Nästan börjar så här pipa i örat, typ. Alltså som en sån grej, bara sluta, liksom. Ja, säger hela min kropp, jag vet inte varför.
Så är det jättemycket. Nej, men det nej, jag vet inte heller varför. Men det är som att kroppen vill liksom bara vara, alltså ett annat tillstånd, alltså det naturliga tillståndet för min kropp är, ja, men jag vet inte, kanske äta vitt bröd, alltså då då mår den då är den lugn liksom, det blir som att den blir orolig och konstig om den tränar, typ så upplever jag mycket. Ja, men jag försöker tänka också att det ska vara så här, det är en superkraft, men det är det inte. Men jag var på ett möte med Jan Helin, jag vill egentligen bara berätta om det för hur det var, för det var väldigt så här vd-mässigt att han liksom drog ner persiennerna i sitt privata kontor och på bordet stod det 3 stycken räksallader förutom det på den platsen där han satt, för där stod det bara en sån här proteindryck, alltså Nutrilett. Och då var han så här, och då kom vi in på träning, jag bara, ja men typ. Ja, han såg rätt fit ut, och den andra personen var, som var med, frågade så här, men hur tränar du, eller liksom. Han bara, ja, jag tränar jättemycket, men jag har börjat gå som PT som förstår min ångest. Alltså för att han berättade också då att han har inte kunnat träna, han är över 50 eller någonting, men han har inte kunnat träna hela sitt liv på grund av att han kände så mycket varje gång han tränade. Jag bara tycker det är, ja, det är en intressant grej. Jag känner igen mig så himla mycket. Nästan värre var alkis i att vara periodare. Mm. Men jag vet inte, så jag kommer ju börja dricka i december igen. Så jag tror att jag är en periodare. Så att jag får jättedåligt självförtroende av den här nykterheten. Att jag är liksom en sån, om jag ska sosta henne.
Men får jag säga bara till alla lyssnare, det som inte känner dig. Att du dricker jättelite, alltid. Alltså jag har typ aldrig sett dig full. Ja, men på riktigt. Och du dricker jättesällan och jättelite. Och det här är bara din ångest att du inte skulle kunna dricka. Alltså förlåt. Nej, men alltså jag stödjer dig och så vidare. Inom citationstecken. Men det är liksom helt grundat. Alltså det är helt grundlöst. För jag tror att om man lyssnar kan man tro att det har varit att du har druckit jättemycket.
Nej, jag drack ingenting innan. Jag drack 2 gånger i somras. Innan,
och nu har du slutat med att inte dricka någonting. Alltså det är jättesvårt att få dig att ta så att andra glas.
Ja, verkligen. Så är det verkligen. Jag drack på riktigt bara 2 gånger som en gång var med dig.
Men du tror ju ofta så att du ska bli hemlös typ bara för att du har typ tagit så här en öl på en vardag. Alltså...
Ja, men nej, men så var det när jag var liten. Mm. Men jag tror jag inte längre. Nej, men det handlar om egentligen, alltså det är rätt så oattraktivt. Alltså det handlar om att jag har typ läst om hur typ så stora ledare lever sitt liv. Alltså typ ledare, kanske typ kapitalistiska ledare. Hur får de liksom, hur får folk framgång? Och alla som är så här, typ de mest framgångsrika i världen, de rör inte alkohol. Folk som styr den här världen är nykterister. Kim Kardashian, nykterist. Steve Jobs, nykterist.
Är hon det, though? För att jag tittar på hennes reality show. Ja. Och hon säger det i varje avsnitt. I'm not a big drinker. I never drink. But I took 12 margaritas with my sister because, alltså det är väldigt mycket.
Jag fattar vad du menar, men jag tror hon är det. Alltså, ja, men jämför henne med till exempel Mariah Carey, för hon är en drinker.
Ja, men alltså, till exempel Khloe Kardashian är en drinker. Ja. Och Kim är inte en drinker på det sättet.
Nej, hon är inte dricker det. Nej, men det är hon inte den största. Men det är mer typ så här Barack Obama, men typ, alltså den typ av människa. Alltså, och även så här tech-personer är så där att de, ja, men typ, jag kanske snubblat över någon, ja, men sådana personer som man egentligen avskyr, men om man är intresserad av deras framgång så är det ofta typ att
det här det är jätteintressant. Jag får faktiskt börja tänka på en helt annan sak när det gäller drickande, som är så här, typ att jag lyssnade på ett avsnitt av Fredagspodden och då pratade Amanda om att hon och Alex liksom dricker ganska mycket tillsammans, typ kanske så, men det är ju allmänt sånt att de har såna, vet du, skärkedejter. Men i alla fall, att då sa hon så här, det är jätteviktigt i ens förhållande att man sitter och blir full själv med den man är ihop med.
Ja.
Kanske en gång i veckan. Hon bara, jag vill inte prata med honom annars. Eller så fattar du vad jag menar? Vad ska vi prata om inte så här loosen it up med vin? Och det tror jag verkligen, verkligen, verkligen att hon har rätt i. Alltså typ att... Alltså att nu ska jag liksom, jag respekterar och tycker din hållning är intressant. Men jag har själv börjat tänka på ett annat sätt.
Jag tror att det är rätt också. Alltså, men jag offrar ju min relation. Alltså, jag skiter i om det går åt helvete. Det är för, att jag, min tv-serie ska bli bra. Alltså jag struntar i min kille just nu. Så det är absolut, är det så som ni säger.
Ja, det är självklart så. För att om man väl ska hålla så ska man sitta och vara så dingdompackade.
Nej, det här är bara någon sån, det här är supernarcissism.
Bla 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 så. Ja, men okej,
intressant. Det här är även vår relation. Det är nog min relation har ju blivit sämre. Alltså, det är
absolut.
Liksom,
alltså, vi skulle ha kunnat ha en jättetrevlig kväll flera gånger här som inte kommer bli trevliga nu. För att du kommer sitta och dricka en Cola Light.
Ja, men vi var ju på KB häromveckan och då gick jag tidigt. Alltså, det är klart att alla relationer blir sämre. Jag säger ju det. Det är,
jag vill att det skulle vara lyxigt och kul. Så att det beställde en sån här ostron som du tog med en Cola Light till.
Ja,
när vi drack.
Men det är ju här jag säger att det är så jävla destruktivt och sen så, att det är ett slags självskadebeteende. Att man tycker som alkohol, alltså alkisar får så jävla vad ska man säga, de får så mycket så skit, ni håller på självskadar. Men det är egentligen vi nykterister som är, alltså alkisar är ändå deltagande i samhället. Vi nykterister är liksom helt utanför på ett jättekonstigt sätt.
Nej, men jag menar att jag tror att alkohol fyller en funktion, inte bara så här i parförhållanden, fyller en jättestark funktion när det gäller så här romantik och uttaget så här, få ihop det och så vidare. Men det fyller ju också, tror jag, en funktion i att så här, för jag läste att så här, gissar om judendomen, men jag hörde att det var liksom så här att rabbiner är typ, eller liksom inom någon del av judendomen och whatever, liksom att rabbinerna är så här nyktra, men att de tydligen hade i någon period eller någon epok, whatever, en fest en gång om året när de söp ner sig så mycket så att, citat, de inte visste vad som var rätt och fel längre. Alltså typ att de hade en gång när det spårade, liksom. Och det är ju så här klassiskt, finns ju så många på så många ställen, liksom. Den här då typ så här, att så här, vi behöver en, alltså kanske midsommar i hedendomen. Eller så här, när det helt plötsligt så här, vem är du gift med? I don't care. Jag är celibat. Det har jag glömt för att jag är så full. Alltså, typ att då kan plötsligt vad som helst hända en gång. För att man behöver så här, skaka om någonting och göra någonting sinnessjukt. För att annars blir det för... liksom att det inte heller är bra.
Nej, alltså, jag håller helt med.
Och då tyckte jag var så intressant för att den här svenska typ drängfyllan tycker jag är... den är på väg ut till förmån för ett mer så här kontinentalt drickande. Vilket jag tror verkligen är fel. För att jag pratade med några människor alltså häromdagen som höll på så här att... alltså typ att de tyckte att de hade varit för fulla... igår och pratat om olika grejer och bla bla bla. Och så blev jag så här, irriterad på det, för det blev så här, jag kommer ihåg hur det var när man var yngre och det var så här att man hade som ursäkt att man var full. Och jag vill tillbaka till det, att det ska vara en frizon där vad som helst kan hända. Kolla här, nu ballar allting ur och spårar. Och så blir det så fulla. För därför att det är kul. Ja,
det är jättetrevligt skulle jag säga. Alltså, det är superkul.
Händer en massa helt sinnessjuka saker. Och sen nästa dag så kan vi alla säga att ha ha ha, tänk att det hände. Det hände för att vi var fulla.
Ja, men
var kul. Inte så här att det alltid ska vara kontroll. Typ så här, även om man dricker ska det vara kontroll. Så då ska man säga såhär, vi dricker, men då dricker vi så lite. Så att det liksom så här, jag gillar inte det. Men jag förstår, eller liksom, så här, så man kanske inte ska göra det så ofta. Men kanske en gång om året.
Men jag tror för mig handlar det om att så här, vad ska man säga, göra mitt liv magiskt på det sätt jag kan. Alltså för mig, jag tänker jättemycket, alltså jag måste ha en slags romantik i mitt liv på olika sätt. Och just nu är romantiken att jag är bäst, jag är den första i Sverige, jag är den bästa i Sverige som lyckas med det omöjliga jag gör. Att göra den här tv-serien typ utan några pengar, utan någon annan än jag själv som skriver manus eller regisserar och producerar, utan jag gör liksom allting på knän, typ så jag skrubbar mina knän blodiga varje dag för det här, och det tror jag inte man kan göra bakfull eller full, så att liksom så det handlar jättemycket om en slags jag får så passionerade känslor av den här typ av dedikation. Nej, inte så mycket hybris, för det är väldigt mycket så här, men arbete skulle jag säga. Alltså typ, och alltså det är så här passionerat att vara så dedikerad eller så besatt. Så allting annat får komma till, allting får vara liksom sekundärt. Och jag märker hur jag letar efter förebilder. Typ, hittade Knausgård igen, som när jag läste att han gick upp 4 han fick barn. För det handlar ju om att jag har barn. Annars kan man göra det, så dricka jättelätt och typ skapa. Men att han gick upp 4 och skriva 2 timmar och sen ta hand om sina barn. Alltså det är typ, I feed off typ av den grejen. Jag tycker det är så här. Men grejen är, det är otroligt egoistiskt projekt. Jag skiter ju verkligen i alla andra. Alltså jag gör det här bara för något sånt död grej som är en produkt. Det känns lite sjukt. Det känns som att jag liksom, jag vet inte. Jag tycker inte egentligen.
Nej, det gör absolut ingenting. Du skiter inte i det. Alltså, man blir ju inte en bättre. Alltså, det är ju jättebra för barn att du är nykter hela tiden.
Ja, verkligen.
Men jag kommer ihåg faktiskt en rolig intervju med Birgitta Stenberg apropå det där med att vara nykter, att hon hade varit nykter en period. Hon har ju en svensk författare som gick bort för några år sedan. Hon skriver som otroligt mycket så här böcker som bara handlar om hennes liksom jätte utflippade liksom liv. Hon har tagit jättemycket droger och liksom varit alkoholist och sådär. Men hon berättar att hon varit nykter en period. Men sen så berättar hon att typ efter ett halvår eller något sånt där, att hon bara kände sig så här, att hon märkte att hon började känna sig bättre än andra människor. Och då så kom hon berätta om det här, typ i Skavlan eller liknande. Och då sa hon så här, att vad hon hade gjort då när hon kom på sig själv med det. Då var så här, då vinkade jag bara in en taxichaufför och så och tog en taxi och sa till honom, nu åker vi iväg och gör någonting. Så här. Alltså, hon är också känd för att ha haft väldigt så här, frisläpp sexualitet. Men att det är så kul att liksom hon tänkte att, eller när för henne var det så här, blev det så här negativt att fastnade att hon var bättre än andra. För det händer nästan direkt när man är nykter, tycker jag. Det tycker jag. Och också när man börjar träna. Efter 10 minuter tycker man att man är bättre än andra människor.
Man tänker så här, men du vill bara träna.
Är det väl bara träna? Vad är det med det?
Ja, men jag har tänkt liksom jättemycket på självhat och på självspäkeri. Och på, alltså jag upplever en sak. Och på kroppen och sådana grejer som är förknippat med det här. Och det är liksom att jag upplever att till exempel själv att det är väldigt mycket ett sådant manligt, att det är ett manligt privilegium. Och även att få hata sin kropp är ett manligt privilegium. Och för jag tycker det är så här att om man
skriver ett vitt privilegium.
Ja, precis. Men för jag upplever att ofta när jag har sagt så här, dels kanske intervjuer, men också typ när jag skrivit på Twitter bara typ så jag hatar mig själv, eller kanske skrivit på Insta brukar jag skriva så här, jag hatar mig själv, jag är så ful, brukar jag skriva. Då får jag 1000 kommentarer som säger, du är inte alls ful, du är inte alls ful, du är stark, stå på dig. Och sen så vill jag också skriva så här, jag är så jävla tjock och äcklig, min kropp är så äcklig. Och då är det så här, nej, men jag vet vad som skulle hända då. Då skulle det vara typ som att jag skulle få jättemycket uppmuntran. Då skulle folk skriva så här, du äg din kropp, typ så här, den är så fin, den är så vacker, de där kurvorna eller vad nu det skulle kunna vara så här. Det är allt, typ så här, du strålar, queen, och så vidare och så vidare. Men grejen är att båda de två grejerna, att när jag säger för ful vågar jag skriva, men inte tjock. När jag skriver att jag är så ful, det är typ samma, det är liksom, det öser ur samma källa som det här med min nykterism. Alltså det handlar om att jag har jättemycket ångest och vill liksom, oftast så typ är det väldigt förknippat med mitt arbete, typ så här, jag håller på och skriver någonting som inte går bra, jag hatar mig själv, jag är inte värd att leva, den typ av känsla. Och den typ av känsla upplever jag som egentligen en väldigt passionerad känsla, och i mitt fall väldigt, och nu låter det pretentiöst, och jag vet att vi har fått nya haters på sista tiden till podden, så att det här är någonting att transkribera, men liksom att det är väldigt förknippat till typ alla fall i mitt fall, så här, konstnärliga projekt. Och jag upplever att när någon så här säger till mig så här, ta ett glas rosé, eller du är jättevacker, så upplever jag liksom att de stympar min strävan att utplåna mig själv inför min konst. Alltså jag, för man säger inte, om en man säger att de hatar sig själv, då är man så här, lägger huvudet på sne och är typ så här, oho, alltså man förknippar det direkt med ångest. Oho, hatar du dig själv? Vad intressant.
Men och så, det fastbinder tyckte att man själv var en queen liksom. Alltså förstår vad jag menar.
Nej.
Alltså de människorna.
Alltså nej, men jag vet, men alltså Knausgård är så bra exempel, för alla känner till honom. Men han hatar ju sig själv.
Ja, visst.
Och blev ingen ifrågasatt att han hatar, inte till den här dagen, han lever fortfarande. Han får hata sig själv i lugn och ro, och liksom, och så får han fortsätta liksom bara sträva i sitt skapande. Men istället kan man vara så nöjd, och det är någonting sånt jag liksom, ska inte säga revoltera mot, för det är så jävla stor hatt att ta på sig. Men typ, jag vill inte... Jag vill ha rätt att späka mig själv tills liksom jag blir nöjd. Men jag tycker alltid man liksom inte ska, man ska alltid så här, nej, nu ska de skicka in ett glas rosé till en, och sen ska man bli tjock, och sen ska man tycka att det är okej och
att skriva dåligt. Ja, men precis. Man har gjort en dålig bok.
Ja, men nästan. Jag vill, just nu vill jag liksom hålla på att brinna tills jag har liksom gjort någonting bra, och under tiden vill jag typ bara träna och typ inte dricka, för att jag vill liksom bli som en sån excentrisk, extrem typ, alltså jag vet inte, alltså förstår vad jag menar.
Jag träffar, alltså killar gör sånt här hela tiden.
Jag vet.
Det du pratar om nu, för att jag tänker jättemycket just på så här killar som jag har känt genom åren, och jag ska prata hur de är. De är också att de kanske skriver, eller skriver på en pjäs eller sånt där, spelar piano kanske eller något liknande. De har hela tiden på sig träningskläder. De kommer gående man, i träningskläder. Man säger så här, ska vi gå och ta en öl? De bara, nej, alltså de kan sitta med i 10 minuter på de absolut mest roliga ställen och kvällar och så här. Detta är för länge sedan alltså. Nu har jag aldrig kul längre, för jag bara vill. Jag har inte kul på det sättet i alla fall. Detta handlar om, detta är liksom i en annan epok av livet. Men jag minns dem redan då, så typ när man lever slags ungdomsliv, när alla är så här ute och gör grejer hela tiden, så här, går hit och dit, går till olika ställen. Så, här, så fanns det liksom några som var i periferin av det, som var då de som aldrig följde med. Jag tänkte speciellt på två personer. En träffade jag nu bara häromdagen faktiskt på ett fika. Han ska precis ge ut sin roman, första roman på Bonniers. Why am I not surprised? Alltså den andra har en jätteframgångsrik karriär. Men de drack aldrig.
Nej.
Och han, den här som, alltså de är alltså utmärglade. Alltså sett så smala, vältränade människor med så långa muskler. Alltså nej, men alltså det är en speciell kategori. Men jag tycker sådana typ av skapande, sådana typ av skapande män är vanliga.
Ingen som är stor har någonsin druckit. Och det grejen är att det är så förknippat med ett ego. Men jag tycker inte kvinnor tillåts ha sånt jävla asocialt ego.
Nej, men exakt. Men det är så här, exakt. För också i ett parförhållande så är det så här, att man fattar ju då den här grejen, att det är jättebra att till exempel sätta på sig sin vackraste klänning ikväll och ta på sig ett läppstift och göra, äta en middag tillsammans och liksom dricka varsin flaska vin. Men det är också det är ju väldigt extremt som flickvän, så att säga, att säga så här, jag har på mig mina träningskläder och har gått och lagt mig klockan 8 och jag går upp klockan 5 och jag skriver och jag stänger in mig här.
Men så är mitt liv just nu. Men själv, alltså jag vet ju också, jag tror jag imiterar killar som jag själv varit ihop med, typ att som är så här, ja, men typ någon som har varit lite framgångsrik och lite känd, som har varit så här, nej, men mitt jobb är så viktigt, så därför typ är inte du viktig. Alltså den grejen liksom, att säga jag måste vara ensam nu och för jag måste tänka och typ så.
Absolut.
Och så man varit så,
jag kommer ihåg att jag sa det till min
hem.
Kille när jag på gymnasiet. Så jag hade en kille när jag gick ettan, tvåan på gymnasiet. Att jag var så här, vi kan inte testa cellen för att jag måste skriva.
Så underbart.
Och han var så jävla förbannad. Alltså, han gjorde typ lumpen. Och hade bara, var bara ledig så 2 dagar. Jag bara, men jag måste faktiskt ha tid till mitt skrivande. Mm. jag lyssnade på ett avsnitt av podden Daddy Issues.
Mm.
Och det var ett jättebra segment där så här, Julia Frändfors pratade om att hon bara berättade att hon hade varit ute och varit ledsen. Och då pratade hon bland annat om, alltså som poddare, att det först hade kommit fram olika människor och gett henne tequila och sånt. Jag har varit så här fans av the pod, hennes podd. Men att sen har det kommit fram en tjej, jag tyckte bara var ett lite intressant fenomen. Sen har det kommit fram en tjej och varit så här, typ lite taskig. Alltså typ så här...
Förlåt, jag skrattar, jag bara tycker det är kul.
Ja, det är kul som fenomen.
Det är det. Alltså inte kul att någon är taskig mot Julia.
Nej, men att hon sa då väldigt ärligt. Det som jag tyckte var otroligt i segmentet var att hon var så fruktansvärt ärlig. Att hon sa så här, ja men då att det var så här. Ja men jag kan verka så självsäker och kaxig kanske i podden och jättedissig och så. Men jag är bara som vilken annan människa som helst. Man har ju skitdåligt självförtroende såklart. Och blir liksom kanske då jätteledsen såklart.
Ja, ja, just det.
Om någon kommer fram och... Den här tjejen kanske liksom vill... säkert också är väl då ett fan. Och vill bli kompis.
Mm.
Men kanske vill bli kompis så som man raggar i the game. Eller att man liksom vill bli kompis på något... Alltså liksom annars hade hon inte ens gått fram. Men att liksom någonting drar henne dit och sättet att få uppmärksamhet. Alltså hon vill inte vara så här one in the crowd som står där och säger så här, jag älskar din podd, får jag bjuda dig på tequila?
Just
utan hon kanske vill säga något smart, lite taskigt som får henne att komma typ ur balans.
Ja, men precis. Ja.
Men att... Det som händer då när någon är så mot en är att man bara blir liksom jätteledsen på riktigt. Mm. Alltså typ som vilken annan som helst.
Verkligen, ja.
Och liksom jag tänker på det nu för att jag har gjort jättemånga intervjuer på grund av min bok som är, finns ute nu. Och det är så himla en konstig situation. Alltså typ att man kan så här driva så mycket, eller liksom det finns en slags kliché, en slags stereotyp kring så här den känsliga konstnären, att så här, åh, mitt verk är så viktigt och att hålla på att vara så jävla hysterisk och tunnhudad och liksom konstigt uppstirrad kring sig själv och sitt verk och liksom och behöva jättemycket bekräftelse hela tiden.
Mm.
Och att man liksom kan tycka att det är så jävla fånigt liksom. Och jag kan själv tycka att det är fånigt när jag ser det liksom på andra.
Men menar du att du inte behöver det? Eller
jo, jag menar att jag behöver
okay.
det. Men att jag kan själv typ så här, till exempel så här, jag var på så här författarkryssning med David Lagerkrans till exempel, och jag kan själv tycka så här, fattar du menar att så här, varför ska han
behöver det.
Vad sa du?
Han behöver det.
Han behöver bekräftelse.
Ja, det
är så att jättemånga kvinnor i produktionen, alltså kanske kvinnor som jobbar på någon tidning eller liksom någon, i någon producentroll eller någonting, liksom måste nästan jobba heltid med att bara bekräfta honom hela tiden och säga att han är så himla duktig. Alltså kvinnor som kanske jobbar på akademibokhandeln. Alltså för att de menar så liksom får de använda liksom nästan hela dagen åt att bara säga att han är duktig. Och så tänker jag så här, för att annars kan inte han gå upp på scenen. Eller, liksom, eller jag upplevde att han kan vara på gott humör om det inte var 3-4 sådana kvinnor runt omkring som hela tiden bara säger att han är duktig, att han är duktig. Och så kan man betrakta det från avstånd och tänka så här, men för helvete, du har sålt mer än någon annan i hela Sverige. Alltså så här, måste, den här, måste liksom Anneli 42 liksom ägna liksom hela sin tid, kan inte hon få gå och ta en räkmacka? Vad du menar?
Du är trollband publik, du är trollband publiken David.
Alltså, ja, men precis,
har sett en dokumentär om honom. Det är exakt att de springer som ett sånt gatlopp efter varje gång han har tagit upp vart någonstans och så bara du fick sån kontakt med publiken. Du är trollband publik. Tycker ni det? Ja, det är exakt som du säger. Det, men jag tycker ja, alltså, det är
jag dokumentären. Jag har sett det live.
Men du har sett det live. Okej. Okay,
Nej, men så är det ju, absolut. Och så är det varenda gång, eller jag har sett det många gånger när jag har varit på olika sådana bibliotek med andra författare. Och då kan man liksom tänka så här, jag tror att man som utomstående kan tänka så här, vad fan är det för fel på den här jävla människan? Kan inte den bara avnjuta sin position? Men grejen är att man kan liksom inte det, för att det som är så konstigt är att man behöver liksom mer bekräftelse för att man är så uppburen. Och jag tror ju mer uppburen man är, ju mer bekräftelse behöver man. Och ju mindre, därför att
det är så onaturligt att vara i fokus för så många människor.
Mm.
Liksom det är inte en normal position. Och det tror jag att man känner av. Typ så här, nej men det ska inte vara så här. Det ska inte vara så här. Det ska inte vara så att alla de här sitter här. För jag, så viktig är inte jag. Eller för att jag menar, man blir osäker av rollen liksom.
Det känns konstigt.
Och då måste man hela tiden säga alltså,
Det är klart att du ska vara här.
Vad viktigt du var. Alltså, så att det måste liksom nästan jobba människor med att säga sådana saker hela tiden. För är det tänkt på så här, nu när jag har gett intervju till exempel, att jag har inte visat min bok för någon nästan. Det kanske är 3-4 personer som har läst den. Sen, innan den kom ut. Och då, då är det liksom att jag ska prata med jättemånga journalister.
Mm.
Och då har ingen sagt till mig, den här boken är bra, för så de menar, eller du är så bra, eller du är så duktig eller sånt där. Utan de säger istället, varför har du gjort så här när du skulle kunna ha gjort så här? Eller alltså, vilket kanske är en journalists jobb liksom.
De vill inte heller vara såna basic bitches att de bara, tack för boken, vad fint. Utan de måste ju liksom, vi har en jävla vinkel hålla på liksom.
Exakt, och vissa kanske vill vara ännu mer så här lite, alltså vissa är såna basic bitches, de älskar jag som säger så här. Tack så hemskt mycket. Ja. Kanske innan eller efter intervjun så säger, börjar de eller slutar man säga så här, gud vad kul det var att läsa.
Vad kul
tack
det här
så mycket. Ja, precis. Eller typ så här, jag tyckte verkligen om boken. Så kan vissa säga liksom i någon så här lucka liksom. Fast det är ju inte så här en del av en intervju att säga det liksom.
Nej, jag vet. Jag minns en journalist som sa till mig, jag grät när jag läste Rich Boy. Då var jag också så jävla uppstressad, så som du beskriver nu. Så jag bara, men snälla, kan du inte bara skriva det? Skriv det. Hon bara, nej, alltså jag säger det till dig nu. För jag blev så här, jag vill bara att folk ska förstå att den är bra. Alltså verkligen så här, så för stressad liksom. Men alltså, jag förstår verkligen vad du menar.
Ja, precis. Men då tycker jag man blir så liksom, att man är liksom som ett kärl som går omkring och behöver...
Oh ja.
Att någon öser i, att någon säger, du trollband publiken nu när du var där. Alltså, för att om någon man inte måste säger det. Ja, man måste få höra det. Och när människor runt omkring en inte säger det, och man ändå är där.
Ja. Ja,
och folk kanske till och med, det kanske finns en och annan till och med, som vill vara lite kaxig mot en.
Ja, som inte vill vara basic bitch då.
Exakt, som kanske vill säga något lite så här, har du tänkt på det här, din jävla... Alltså, du vet, så här. Men det är inte normalt att för främmande människor, som måste du också ha känt med Rich Boy, skurit ut en bit av din kropp och typ lagt den på bordet. Och sen ska någon typ titta på den kritiskt. Alltså, eller liksom, det är inte alls en jämlik situation. Alltså, de har inte gett någonting. För att de är inte utsatta överhuvudtaget.
Nej, det är sjukt.
Och då kan de tycka så här, du som är så hyllad och har haft så jävla mycket framgångar och det går så bra för dig, och du som är så jävla kaxig i din podd och sådär. Till dig kan jag säga nästan vad som helst typ.
Ja.
Som hon känner som går fram till Julia Frändfors typ.
Ja, men precis. Ja.
Och så pratade jag på ytterligare med min PR- människa om detta.
Mm.
Och då sa hon så här att hon hade jobbat med en jättekänd musiker. En svensk musiker som inte lever längre. Men hon hade i alla fall jobbat med honom. Och då hade hon sagt så här...
Cornelis. Jag skojar.
Kanske. Och då sa hon så här att varje gång han gick ut eller gjorde någonting så sa folk bara skit till honom. Typ att... han var dålig eller att...
Men gud.
Ja. Eller typ att han var bättre förr kanske. Eller att de inte gillade det senaste han hade gjort. Nej, eller att de tyckte att han var... fattar du vad jag menar? Något negativt liksom. För att de utgår från att han...
Kan ta det. Eller liksom, han har så mycket på sitt konto alltså, de av liksom framgång.
De börjar titta på honom som högst upp på pyramiden.
Ja, men precis.
Och därför kan man säga vad som helst. För han får väl höra hela dagarna positiva saker. Men för då var det någon som hade sagt till honom så här, men gud vad jag tycker om den här låten eller whatever. Och då hade han blivit så otroligt glad. Och så sa de så här, men varför blir du så glad för det? För det måste du höra hela tiden. Han bara, nej, jag har aldrig det. Alltså ingen säger det.
Ja, fan vad sjukt. Ja, jag vet inte. Det är en svår situation. För det är också, man får ju inte whina heller. För att det är liksom... Man har ju liksom gett ut något. Ge inte ut något då. Alltså är ju svaret i så fall. Men det blir också så här... Ja.
Men absolut. Inte. Men då måste man klara det... Eller man måste på något sätt klara av det själv. Liksom så här, det där att säga...
Men det är också, det är också bättre att man ger bekräftelse direkt, för det skapar så jävla oskön människa att, för att det är ju så här, om jag ska vara helt ärlig, om ingen säger någonting efter jag har varit på Akademibokhandeln i Lund och ingen säger någonting, inte mina vänner, inte mina släktingar, inte 1000 studenter, inte en käft, då måste jag fråga någon, fast jag skäms jättemycket, måste jag fråga: tyckte du att det var bra?
Mm.
Alltså det är hemskt. Mm. Alltså det, och då blir man en sån ännu värre personlighet som är så här ut och fiskar. Men kan liksom inte hålla sig för att man får så mycket ångest. För att det känns som man typ har... Ja, jag vet inte. Alltså det, ja, man, det är en o... Det är lika bra att ge oss det.
Ja, men jag tycker det var intressant att man nästan kan bli mer knäckt när någon kommer fram och är elak mot en.
Mm.
Om det är utifrån situationen att jag har gett ut dem till. Till exempel jag, alltså, förstår du vad jag menar? För man kan tänka liksom att hade det bara handlat om att någon gick fram till mig när jag var ute och sa något typ taskigt om någonting man kunde se där och då. Typ så här ful tröja eller whatever, något liknande. Då blir man liksom inte lika knäckt som om någon liksom dismissar på något sätt hela ens... personligt, för att de vet någonting om det, för att man har gett ut någonting liksom.
Mm, jag håller verkligen.
Så därför är det mycket lättare att bli också helt sänkt liksom. Jag bara tyckte det var intressant att hon bara berättade det, för att det kanske är så här, jag vet inte fan. Ja,
jag tycker också igen mig. Ja, jag känner också igen, superintressant. Men jag tycker framförallt det är som att man, när man gjort något, så är en jättestark känsla också av ånger nästan direkt. Alltså man bara så det känns ju som att man bara, jag har den här känslan jätteofta. Jag vet inte om den är vanlig eller om du delar den, som är så här: hoppas ingen typ upptäcker det. Typ, hoppas ingen bara läser, att ingen säger något, att jag bara får gå här under radarn och bara liksom, men det är ju det man inte får. Då är det någon som knackar den på axeln och säger: jag såg det och det var piss. Alltså det är ju det som är, man så känner man sig själv i sitt eget självhat. Alltså det är som det är som man blir busted. Alltså fan, vad intressant.
Exakt.
Du vet väl att jag är Aftonbladets TV, nej, vad heter det? Morgon-TV, Aftonbladet. Jag är deras ankare, nya ankare.
Alltså, jag vet absolut inte detta. Jag visste knappt att du var med.
Ingen, du kan inte ha undgått någon.
Sorry?
Jag är fast. Jag är fast på Aftonbladets...
Ja. Du är med i Aftonbladets morgon-TV som vad? Som nyhetsankare?
Jag önskar att jag var nyhetsankare. I min värld, jag gör snabbt om det. Nej, men jag är bara som vanlig... Jag är en paneldeltagare. Nej, men jag är där och pratar om kultur varje vecka på måndagar.
Mm.
Det är jättemysigt.
Mm.
Gemytlig stämning med Robert Aschberg. Han säger typ så här: får man ge dig en kram eller blir man stämd då? Typ. Sån stämning. Jättemysigt. Det är jargong. Det är jättetrevligt. Mm. Men vi brukar ofta prata om typ... olika grejer, jag tipsar om olika serier, Succession senast och sådär. Men så hände någonting. Och jag hoppas de inte har någonting emot att jag berättar det här.
Mm.
De frågade då sist, vi tänkte prata om Cissi Wallin, att hon har blivit nu
åtalad
för förtal.
Mm.
Och då så sa de så här: men det är det vi ska diskutera i kulturpanelen. Jaha, tänkte jag. Då frågade de så här: men då, för så här går det till att man får ett ämne och sen så ringer en redaktör upp en, så ska man liksom försnacka och sen ska de säga så här: vilken är din vinkel? Och så ska man säga typ så här: jag tänker så här och så här och så här. Men då pratade jag med den personen och sa att jag inte ville det. Och man bara: men vad menar du? Alla pratar om det här nu, det står överallt. Så här, jag är inte kompetent nog. För att och jag tycker inte någon borde prata om det här. Jag tycker inte vi borde prata om det. Jag tycker framförallt inte det här är någonting för kulturpanelen. Sa jag. Jag frågade så här: men vad är kulturingång? Varför hör det här hemma i en kulturpanel? Alltså, kan du inte bara berätta så jag förstår? För jag upplever att i och med att jag inte är jurist eller åklagare eller domare eller ens intresserad av juridik eller kriminologi eller mänskliga rättigheter till och med, bryr mig inte. Varför ska det vara liksom på en kultursida? Det var också samt allt, det speglar alltid kultursidan liksom. Ja. Men hon, då sa hon så, nej, men jag vet faktiskt inte vad kulturingången är. Jag vet inte. Men allas kultursidor skriver om det här nu. Alla gör ju det.
Ja.
Och det har hon faktiskt rätt i.
Mm.
Och det är på kulturnyheterna på SVT. Mm. Och överallt där det står ordet kultur så är det här en nyhet. Nej, men, ja, och det här är som ett väldigt självgott sätt att säga att jag har rätt. Nej, men jag vet inte. Nej, men jag tycker... Jag har liksom... Jag tror det började någon gång med kommer ihåg den här skråmobanen, alltså när IS kollapsade så kom det, skulle man med en stor diskussion, ska vi ta hem barnen till IS-soldater med svensk medborgarskap eller inte? Och då började det liksom bli, det var också på kultursidorna, då började det bli en stor grej, att då var det så här, jättemånga tyckte saker, och för mig var det kanske den mest absurda grejen som hände 2019, att det var så många olika krönikörer och olika så här, men av så här vanliga så här, som hade så extremt mycket åsikter om någonting som var så uppenbart juridiskt. Att det var så här, och folk som liksom talar sig varma, de liksom, ja, och vad som är rätt och vad som är fel, vad polisen bör göra och vad liksom ja, och så där. Sen så träffade jag jag vet inte hur jag ska berätta det här, om jag gör det bättre i rätt ordning. Jo, så var jag på en lunch på Sturehof med en underbar kvinna som forskar på internetbeteende. Och hon har också skrivit den här Augustnominerade boken Internet är trasigt. Hon heter Karin Pettersson och hon var... och hon berättade om hur det är, och berättade för mig nu hur det är i Sverige versus hur det är i andra länder. Att i Sverige... har medierna mer och mer börjat spegla internets beteende. Mm. Och internets beteende är mer och mer binärt. Alltså som att det man bryr sig om på internet är bara frågor man kan säga i stort sett ja och nej på.
Ja, ja.
Och, det, och folk får väl vara dumma liksom. Det här kanske alla vet, så här, men så är folket. Till exempel, det är därför hon förklarar att invandrarfrågan, det känns ju som att den är viktigast i Sverige, men den är egentligen inte det liksom, politiskt eller ekonomiskt, men det är en sån fråga man kan säga ja och nej på väldigt mycket. Det, de ska ut.
Det är väl att det handlar om känslor typ.
De ska in, ja men precis. Till exempel finns det ju liksom andra frågor som är mycket viktigare för typ Sveriges utveckling och barn och hej och hå, till exempel skolfrågan, men den blir aldrig... Det finns ingen känslobarometer att tala om vad det gäller så här skolfrågan. Fast den egentligen är viktigare, eller vad man ska säga, politiskt skulle man kunna liksom, är det mycket mer komplex och väntade det liksom varit mycket mer katastrofer kring den, och alltså man skulle kunna ställa dem mot varandra, men det blir liksom ingen genomslag. Men det som har hänt nu också, som jag skulle säga om det här med Cissi Wallin och medierna, är att det som har hänt är att medierna kopierar internet vad det gäller den här grejen, att liksom, ja, och det, men det som är extra absurt är att medierna, alltså gammal media, de har två hattar på sig. De är dels som att de fördömer, för alla tidningar skriver på ett, alldeles kul med så här Expressen och Aftonbladet och, men tidningar som skriver, de skriver så negativt om det Cissi Wallin har gjort, eller den som alltså en jättevanlig åsikt är till exempel om MeToo är ett så här, först är man så här, gammal media hänger inte med, och det är en åsikt, men en annan åsikt är så här, vi måste vara pressetiska kring att uthängningar, och vi måste sätta stopp för det, la 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 la. Men grejen är att det som händer är att på alla, till och med liksom de finaste platsen, är liksom exakt samma sak som diskuteras. Alltså det som diskuteras på Instagram är exakt det som diskuteras på så här kultursidorna. Och det, utan egentligen någon som helst anledning. Alltså det finns ingen anledning för någon att diskutera, för att diskutera liksom om det är rätt eller fel om liksom den här domen eller liksom vad den innebär, för att det är liksom en juridisk fråga. Och om man har liksom åsikten att vi inte ska ha ett pöbelsamhälle eller liksom kängururättegång, eller liksom, då kan man inte heller, alltså det är liksom samma, det är samma liksom juridiska liksom, vad heter det, liksom, lekmannaspråk som finns. Liksom, det finns liksom ingen skillnad längre på etablerad media och typ sociala medier. Och det, ja, men det är rätt så intressant. Och det som är intressant med den här domen med Uppdrag granskning också, för det är en annan grej, att det här programmet som Cissi Wallin var med i, det blir ju dömt. Mm. Och det här liksom är som en slags, ja, det här liksom håller, vad ska man säga, det är ett argument för det jag säger stämmer. För att det blir dömt för just att den här grejen, att även det programmet som skulle handla om det är rätt att hänga ut någon, mm, eller fel att hänga ut någon, det handlade inte om det. Och det blev dömt för att det handlade om att de själva likt, ja, men likt liksom det som alla, man brukar kritisera, alla de här liksom vanvettingarna som jag också avskyr, alltså som håller på med liksom egna juridiska system och tar lagen i egna händer och allt det där. Alltså det som man kritiserar Cissi Wallin för, det kopierar de också. För det de gjorde i sitt program var liksom att hålla en slags privat rättegång om hon talade sanning eller inte. Och det var det de fälldes för till slut. Ja, men jag bara tycker det är intressant att det inte finns några avstånd mellan det man kritiserar och de som kritiserar, som att alla gör nu exakt samma sak. Men, och en annan sak som är intressant är att i Sverige är det landet som det är så här mest, att i övriga länder, det berättade hon, August nominerade internet trasigt kvinnan, hon skulle bli till Bryssel typ, när jag träffade henne, och så här. I Sverige har vi ingen motreaktion. I andra länder, typ som Belgien och Frankrike och England, så finns det en jättestark opposition mot att internet tar över dagstidningar och liksom, att internet sätter agendan, alltså att Facebook och Google sätter agendan och liksom alltså, för allting är typ samma sak, och även Twitter och sådär, att det inte finns att, och att det är liksom en sån, det är det man bråkar om på det är det som är så här, kulturdebatten handlar om det, men här finns ju inte den kulturdebatten alls, att så här, vi måste bara sluta prata om Cissi Wallin, vi måste sluta skriva det, om det på kultursidan, vi liksom gör bara vad typ en algoritm vet vi vill att vi ska göra, och vi måste ha ett liksom en, vad heter det, vi måste ha en motvikt till det, men vi har inte det. Ja, jag bara tycker det var intressant.
Ja, precis.
Man brukar säga så här, eller det är sånt uttryck som finns här, everyone's a writer, alltså har du hört, ja, det liksom, för att alla håller på och skriver en bok, men jag upplever mer typ att så här, everyone's a lawyer, att liksom, jaha, typ den personen, typ Martin Ågård, jag, alltså typ, alltså att man har någon sån olika så know-how om en viss typ av juridik. Alltså det finns något som är liksom förtalsbrott, alltså jag vet inte, men eller så är det typ jag som kanske borde bredda min, men samma med Dramaten då, men vadå?
Ja, men absolut, men det är väl att det är så för,
det var inte bäst för, det var inte bäst för teatervärlden att Erik Stubbe blev avskedad, men liksom det blev en sån, att allt blev en sån opinion för och emot läge, ja, och det finns ingen motvikt när någon säger så här, sluta prata om det här borde pratas här, eller så här. Jag vet, Jesus, inte. Ja, jag vet inte. Jag har hur som helst inget att säga om att hon har blivit åtalad.
Åh, gud. Alltså jag själv erkänner att jag är intresserad, och därför så, alltså jag vill veta ifall det kommer bli så att Cissi Wallins man kommer behöva ge 20 års lön till Fredrik Virtanen. Mm.
Men jag kan säga hur det blir. Men hon kommer ju bli åtalad, för hon har ju begått förtalsbrott. Ja, så absolut. Det är väl inget med det. Alltså,
men,
det.
Men han har ju krävt 20 årslöner. Och tänk vad han hade i månaden. Kanske säg 50-60 papp.
Ja.
Och tänk det gånger 20.
Underbart liv.
Och vi vet alla vem som får betala det. För det måste ju vara hennes man. Eller, för hon kommer nog inte kunna få ihop det på Patreon. För det kommer vara miljoner, miljoner, miljoner. Eller?
Men ens man har råd, det är så allting är som, ja, men en absolut, jättelycklig historia.
Men jag är så himla intresserad av honom, för det är så,
ja,
kul.
På en skvallernivå, ja, men ja, du är, ja, som absolut, alla jag pratar, det är dig jag kritiserar.
Ja, men jag vet, och jag vill gotta mig i, ja, den här nya typen av sån
kulturjournalistik.
Fru som inte bor inte är en sån hemmafru i LA eller något sånt där och lever och liksom gör välgörenhet eller shoppar jättemycket på sin mans kreditkort, utan istället är så här på Söder, ett sånt hipsterpar på Söder som också är jätterika, men där liksom den där frun liksom, vad ska man säga, istället för att köpa jättemycket skor och sånt så liksom förtalar man folk på internet, och fast det spelar ingen roll därför att han har så mycket pengar så han kommer kunna täcka upp det. Och att det är som ett sånt slags liksom mer, vad ska man säga, så här liksom lite mer så här vänster hipster varianten av det, att
få någons kreditkort,
köpa liksom ett hundhem
på
eller
något sånt
där, eller finansiera en sån hemsida som Gardet till exempel.
Ja, verkligen.
Att alla de pengarna också kommer därifrån, och jag tycker det är så här liksom en loll ny typ av kvinna fru.
Verkligen, verkligen. Att sätta sprätt. Alltså ett nytt sätt att sätta sprätt på. Det är jättekul.
Ett nytt sätt att sätta sprätt på sin killes
pengar. Nej, men det är superkul. Jag är ju med i frilansgrupper på internet om filmer. Och jag såg, Cissi Wallin skrev just senast igår, så här, jag ska göra en dokumentärfilm. Och den är delvis, jag finansierar den själv. Alltså, då vet man ju. Alltså, det är ju
det är så kul med Gardet, om vi tar inte in några finansiärer, så här, för vi vill kunna skriva vad som helst. Alltså, vi vill kunna hänga ut en 16-åring så här, helt utan, alltså, för då kan ju inte de ha sponsorer. Det lustiga är att jag tror att det gynnar, jag tror att det liksom att om han blir dömd så gynnar det ändå, eller jag menar, om hon blir dömd så gynnar det kanske ändå henne. Det bästa för henne skulle vara, tror jag, för hennes varumärke. Om hon, för nu börjar jag ju diskutera det trots att du inte ville det.
Jo, men vi kan diskutera, men jag vill diskutera att man diskuterar. Alltså, ja, jag vill bara säga att jag saknar typ Olof Lagercrantz. Typ. Alltså, jag vet inte, typ en sån god gammal kultursida. Men skit i det.
Det är vanligt knäll. Men vet du vad som skulle vara det bästa för henne marknadsmässigt? Om hon fick skaka galler.
Ja, alltså hon skulle bli martyr. Att bli,
ja, absolut.
Hon är ju martyr, men att få bli det på riktigt skulle göra riktigt. Liksom otroligt mycket för henne.
Ja, men alltså tänk om man kunde ha såna bilder på henne, alltså så som man hade på, alltså såna mugshots.
Ja, det är så starkt.
Och barnen skulle inte få komma kanske in i fängelset.
Nej, hon skulle bli ikoniserad.
Ikoniserad. Då skulle hennes fame lämna
Sverige
också. Hon skulle
börja rulla på den takt
global.
Hon vill.
Alltså, jag tror att hon skulle få kontakt med liksom, alltså, kanske grundarna till MeToo-rörelsen. Hon skulle bli kanske vän med hon, Alyssa Milano. Eller vad
verkligen. Och hon är precis Rose, vad heter hon?
Absolut.
McGowan, precis.
De människorna. Och sen så skulle det vara liksom, tror jag att hennes, alltså, skulle behöva sitta av det, men det skulle inte ta så lång tid. Hon kommer säkert ut. Hon är inte straffad innan och så. Men det tror inte jag kommer hända. Vad jag förstått så är det kanske det att de måste betala. Vilket inte är lika bra. Tror jag PR-mässigt för henne. Det absolut bästa skulle vara kåken.
Det är cred man inte kan köpa henne.
Nej, alltså, absolut inte.
Next story. Det är så gött att Next Story är med oss.
Jag är så glad.
Otroligt. Så himla kul. Och det
jättekul
är
för våra lyssnare.
Att ha ett gigantiskt bibliotek med sig vart man än går i sin mobil.
Ja, men också till exempel, nu har vi pratat om John Didion. Och då kan man bara gå in och så kan man bara ladda ner en ljudbok med John Didion. Till exempel Blue Nights som handlar om moderskap.
Och då kan man också uppge kampanjkoden varg på nextory.se/kampanj. Och då får man den första månaden gratis.
Fan, skönt. Men jag ska läsa den här boken själv, Blue Nights. För den handlar om hur hon är, hur svårt det är att vara mamma.
Och
det
finns
inte för att jag tycker det är svårt, skoja. Det är svårt för alla.
Du kan lyssna på den på Nextory som ljudbok medan du tar hand om dina barn.
Uff.
Och känna dig liksom
bättre.
Men grejen att det är faktiskt att det är faktiskt väldigt bra när man behöver när man har mycket annat att göra, just att lyssna på en ljudbok, för då kan man liksom göra någonting och ha på en ljudbok i bakgrunden. Vilket görs möjligt av Nextory. Plus att Nextory jag börjar prata med fransk brytning. Nextory gör det ju möjligt för oss att göra den här podden. Så tack så jättemycket för det, Nextory.
Ja, tack för det, det betyder enormt mycket.
Jag kollade senaste numret av L när jag var hos frisören.
Det, ja, jag var precis hos frisören också och kollade också senaste numret av L.
Och då på omslaget så är Naomi Campbell. Och hon har en t-shirt på sig där det står så här: Sisterhood is global.
Okej. Det bara bläddrar jag förbi. Det märkte inte jag överhuvudtaget. Det var som fan.
Okej, för det första, för jag tänker alltid när jag ser på Naomi Campbell så tänker jag bara på det här att hon misshandlade sin assistent med en, eller sin hushållare ska vara, alltså en kvinna som jobbade i hennes hem. Att hon inte kunde hitta ett par jeans som Naomi skulle ha på sig. Och då stod hon på ovanvåningen och skrek åt henne: Naomi. Och sen så kastade hon ner en mobil från omvåningen i hennes huvud. Så att hon fick sy 4 stygn. Hon blev dömd för det här i rätten.
Fan vad intressant. Jag hade ingen aning. Ja, men hon är ju known for being a bitch. Det jag tänker på henne är att hon inte har några höfter överhuvudtaget. Och därför var... Alltså det var så inne det idealet på 90-talet. Det är enda jag tänker på.
Ja, just det.
Ja. Jag tycker det är så skönt att det är ute nu att se ut som en kille.
Just det. Precis, det har hänt någonting under vår livstid.
Mm. Nu ska man ju ha midja. Då skulle man, alltså hon har den minsta midjan i världen. Hon är bara helt rak.
Hon har ingen röv överhuvudtaget. Nej, just det.
Precis. Hon är liksom som en pinne. En väldigt snygg pinne, men en pinne.
Hon är jättesnygg.
Ja.
Anledningen till att hon är med i det här reportaget är för att... anledningen till att hon är på omslaget är för att det finns ett reportage inne i tidningen som heter så här, modeller med superkraft. Men du läser inte det heller.
Jo, jag såg att hon dotsen var med. Men jag måste säga att det verkar liksom helt, vad ska man säga... Det är som vatten på en gås för mig att läsa sånt. Jag tycker bara det, jag får en sån idiotvarning när jag ser typ en sån, ja men typ att en supermodell bryr sig om en delfin eller något sånt. Då får jag bara sån, då tänker jag bara att hon är en idiot. Men det är kanske, ja berätta, vad lärde du dig? Det
finns en väldigt gripande berättelse om Anja Rubik, polska modellen.
Mm.
När hon berättade att hon var och gick en promenad på stranden tillsammans med Ralph Laurens creative director.
Ja.
Och började plocka plast. I Malibu. Hon var med där med Anthony Vacciarello som är kreativ chef för Saint Laurent. Okej, förlåt. Helt fel.
Men det är exakt det min dotter gör på sin förskola.
Går en promenad med den kreativa chefen för Saint Laurent.
Nej, minus det. Men alltså går och plockar plast.
Just det. Men hon började plocka plast och sa den här kreativa chefen. Nu går vi bara en promenad, Anja. Så sluta plocka plast.
Mm.
Och då sa hon, lyssna på mig. Detta är starkare än jag. Du förstår inte. Mm. Alltså hon kunde inte kontrollera sig själv utan hon plockade plast.
Mm. Sen så har du köpt tidningen?
Nej, jag har skrivit av de här citaten.
Okay.
Ständigt i jakt på content.
Ja,
till er lyssnare.
Mm.
Jo, och sen så är det då Dotsen Kroos. Dotsen Kroos. Hon berättar att hon har bytt ut alla sina plastsugrör i sitt hem mot sådana rostfria stålsugrör.
Mm.
Och sen säger hon så här: det handlar om pyttesmå förändringar varje dag. Min man blir galen på mig för att jag alltid säger till honom att han ska ta med sig en tygkasse när han handlar.
Mm.
Så säger hon så här: vår bransch är så bra på att starta trender och vara först med allting. Så vi kommer att... Så hon menar liksom att genom att vi tittar på de här Dotsen Kroos, att hon har bytt ut sina sugrör och sånt, så kommer vi liksom som läser och tittar på de här, så här multibiljonärs... fruarna och bara vara så vill jag också leva.
Mm.
Men jag tror verkligen att det är liksom, eller jag tror verkligen inte det stämmer med modeller. Alltså typ att det är så här, att de tänker så här: vi är liksom i framkanten av det trendiga och sånt liksom. Mm. Och är med och skapar liksom allt liksom nytt, tänker de kanske.
Okej. Okay. Ja, för de typ av senaste kläderna, är det så hon menar?
Exakt, men jag tänker att det är ju, alltså de har ju det så länge de är liksom styrda av typ han, den här kreativa chefen på Saint Laurent.
Ja.
Alltså när
Anthony Vacciarello säger till dem hur de ska ha sitt hår och vilka kläder de ska, hur de ska stå och sånt, då är de kanske det.
Mm.
Men sen, när de liksom bara är i sitt hus med sin man och sina barn, då är ju inte de liksom trendsättare i sig.
Verkligen inte. Men
då
vad,
hade
vad
vi ju alla arbetat
på
ett, då hade vi liksom alla arbetat på ett hem för liksom hemlösa katter och typ legat med Hans Wiklund. Alltså förstår du vad jag menar? Och det gör vi inte.
Nej, men jag trodde typ att modeller hade jättedåligt självförtroende, jättelåg självkänsla, men det verkar inte alls vara så.
Alltså, jag tror inte alls de har det.
Nej, tydligen inte. Alltså, de tror ju att de styr världen och kan förändra hela världen. Men jag trodde det var typ så här, jag är bara typ ett objekt när någon slänger en trasa. Om jag går upp 1 gram så är dörren där. Men vad mysigt att det är sånt där, ett sånt långsiktigt tänkande. Sådär. Verkligen.
Precis, att de, men precis, nej, men de vurmar ju jättemycket för sådana saker som elefanten och sådär, men så liksom las det på något sätt upp i det här numret av L som att de höll på med någonting jätteintressant eller spännande som man kunde bli inspirerad av. Så var det så här, de har superkrafter, låt er inspireras av det här.
Ja.
Men jag tyckte det var någonting som var kul med att jag tänkte mig hon, den här Dotsen Kroos i sitt holländska mansion. Jag vet inte var hon bor. Men jag tänker mig det. Och sen så att hon... Och sen stod det så här i ledaren eller så det så här, trenden i höst är som bland annat märket Celine då, vad heter det, lanserade inför hösten. Och det, den trenden är bourgeois. Och så sen så här, direkt översatt betyder det ungefär småborgerligt.
Vad sjukt. Ja, det stämmer ju förstås.
Det är så kul. Så var det så bara, jaha, det är för att det är trenden när jag var småborgerlig.
Ja, precis. Ja, men då är allting i sin ordning.
Vi säger tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Tack, tack, tack.
Hej då. Is that what you're trying to tell me? You're ready?